Här börjar Bortom fantasins gränser av Annie O'Neill. Översättning Ulrika Stanley. Inläst av Sofia Svensson för Harlekin. Boken inleds med följande citat. Den här boken tillägnas alla fantastiska läkare som lägger själ och hjärta på att utföra verkliga medicinska mirakel. Slutcitat. Kapitel 1. Kiri tittade upp på den höga skyskrapan med strålande ögon. Otroligt. Hennes nya arbetsplats under de kommande 6 veckorna var verkligen fantastisk. The Medical Innovation Center var allt hon hoppats på, i alla fall på utsidan. En svindlande symbol för banbrytande medicinsk forskning. Läkarna här kunde kanske se det hennes bror inte kunnat. Drömmar kunde besannas om han låg i. Strunt samma om det ösregnade och hon såg ut som en dränkt råtta. Hon var inte här för att se snygg ut. Hon var i Atlanta, i Georgia, för att använda hjärnan. Vår, våt och varm. Vilken kontrast till Sydney där hemma, där folk funderade på om de skulle slå på värmen eller inte just nu. Om allt gick enligt planerna skulle hennes forskning blomstra i takt med Georgias persikoträd. Hon fyllde lungorna med frisk luft, så annorlunda från den saltstänkta havsbrisen hemma. Den var mer blommig här, jasmin, kaprifol. Hon hade 6 veckor på sig att ta reda på det. Det vill säga om hon skulle komma ifrån labbet. Med tanke på vilka snillen hon hört jobbade där skulle de bli tvungna att släpa ut henne när forskarutbytet var över. Hon lutade bak huvudet lite till och spärrade upp ögonen mot regnet. I det här vädret, ur den här vinkeln, såg det faktiskt ut som om taket på byggnaden nådde ända upp i himlen. Den ultramoderna byggnaden helt i glas och stål där Piedmont Woman and Baby Pavilion inhystes formligen gnistrade av nytänkande och det allra senaste inom medicin. Det var sannoliken ett ställe för henne. Den typen av arbetsplats där man fick nypa sig i armen för att fatta att man var där. Fortfarande lite trött och omtumlad efter den långa flygresan, men för uppspelt för att sova, hade hon kommit in tidigt, med tuppen tidigt, och dessutom möjligen 3 hela dagar för tidigt. Rent officiellt skulle hon inte börja förrän på måndag. Men vem behövde vila när man stod i begrepp att göra ett sista försök att bevisa för brodern att hon haft rätt? Där hemma höll väl solen på att gå ner och hennes bror satt säkert och avfyrade det ena arga mejlet efter det andra. Eller kokade av undertryckt vrede medan han fortsatte blända patienterna med sitt skarpsinne. Hon hade inte riktigt fått hans godkännande att resa. Eller väntat kvar för att se vad reaktionen skulle bli på att hon ville bort. Hon hade ordnat allt. Skaffat neonatalkirurger som kunde vikariera för henne. Alla lika ivriga att få arbeta tillsammans med Australiens så kallade fertilitetsmästare. Att vara hans lilla syster hade sina fördelar ibland. Men ibland inte alls. Som till exempel nu. Om det hade funnits en ynka liten möjlighet att få honom att ändra sig angående hennes vetenskapliga ambitioner för en vecka sedan var den så gott som utplånad nu. Hennes labb, eller skrubb rättare sagt, skulle stå mörk och öde under hela bortavaron. Den typ av forskning hon ägnade sig åt passade inte riktigt Harborside Fertility and Neonatal Center. Fast den borde det, eftersom det låg i allas intresse att sätta friska bebisar till världen. Hon stod emot impulsen att kolla telefonen, vred ur håret och torkade regnet ur ansiktet och tog sig en ordentlig titt på stället som räckt henne och hennes projekt en livlina. Hon kisade i hellregnet samtidigt som en helikopter med ett stort rött kors på magen svepte in från molnen och började stiga mot taket. Adrenalinet rann till som alltid i akuta situationer. Även om hon aldrig skulle erkänna det för sin bror skulle hon sakna det knivskarpa fokus som gick hand i hand med livräddande kirurgi de kommande 6 veckorna. Operationer på dagtid, forskning nattetid.